Det här avsnittet innehåller beskrivningar av allvarlig psykisk ohälsa och ett självmord. Har du eller någon du känner självmordstankar, vänd dig till din vårdcentral. Du kan också kontakta till exempel självmordslinjen Mind på telefonnummer 90101 och via deras hemsida mind.se eller jourhavande medmänniska på telefonnummer 08 702 1680. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112.
P3, Sveriges Radio.
Linkin Park.
De var ju kanske världens största band. Man lyckas fylla ett tomrum. Man ger folk någonting som de inte visste att de saknade.
Psykisk ohälsa går ju inte efter rikedom, vänner eller hur framgångsrik man är.
There was an element of chess that was very fun sometimes, and then usually the next day it'd be like so dark.
This place right here, the skull between my ears, that is a bad neighborhood.
And the winner is Numb Encore, Jay-Z featuring Linkin Park.
Publiken vrålar när sex killar, prydligt klädda i slipsar och kavajer, kliver upp på Grammy Awards stora scen. Det är den 8 februari 2006 när Linkin Park tar emot priset för Best Rap Collaboration för sitt samarbete med tungviktaren Jay-Z. Bandets grundare och sångare, Mike Shinoda, hamnar framför micken med statuetten i sin hand. Han ser både glad och lite vilsen ut i sin stora kavaj.
MTV came to Jay and they said, "Who do you want to do a mashup song or mashup album with?" And he said us. And if he didn't say us, we wouldn't be standing up here right now.
Längst ut på kanten av gruppen står bandets andra sångare, Chester Bennington. Han ler stort och applåderar.
So thank you to Jay-Z and thank you to MTV. Thank you Warner Brothers, thank you Def Jam, thank you Rockefeller, thank you Machine Shop. Thank you everybody that threw their vote our way and to our fans. Thank you guys.
Över en natt har Linkin Park gått från att vara nobodies till att bli ett av världens mest framgångsrika band. Utåt sett är Linkin Park en framgångssaga. Men bakom fasaden vilar ett mörker som både ger bandet syre och hotar att spränga dem inifrån. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Linkin Park. Mörkret som framgång och fall. Jag heter Siri Hill. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you. Agora Hills, Kalifornien. Framför pianot i familjen Shinodas vardagsrum sitter en 7-åring med näsan i notböckerna. Pojken heter Michael Kenji Shinoda. Har korpsvart hår i mittbena, gul t-shirt och manchesterbyxor. Mike, som han kallas, tar prövande några ackord på pianot. Den torra vinden skjuter upp fönstret på glänt och blandas med matdoset från köket där mamma Donna, pappa Muto och lillebror Jason stökar runt.
Det som framförallt präglar Mikes uppväxt är hur han uppmuntras framförallt av sin mamma att spela musik. Hon tänkte redan när han var i 7-årsåldern att det ser bra ut sen när han ska söka in till college om han kan spela klassiskt piano.
Det här är Jesper Robild, skribent på musiktidningarna Gaffa och Sweden Rock.
Så jag förstår det som att han har en väldigt bra barndom.
Det är först när Mike börjar skolan i mitten av 80-talet som man inser att han sticker ut. Mamma Donna är amerikan, men pappa Muto har japanskt påbrå.
I felt like I was an outsider because I was like a mixed race kid that didn't have like a community to belong to.
I radioprogrammet The Howard Stern Show berättar Mike själv om utanförskapet.
I didn't speak Japanese, I don't look Japanese. The white kids thought I was like obviously not white. The Latino kids were like starting to speak to me in Spanish. I didn't speak any Spanish. Like I just didn't have it was I was always floating around, didn't have like a home.
Det blir istället musiken som Mike kommer se som sitt hem. Där vid pianot i familjens hus känner han sig trygg. Bara några timmar bort från familjen Shinodas villa i den välordnade förstaden finns en nästintill jämnårig pojke vars verklighet ser helt annorlunda ut. Det är fredagskväll i familjen Benningtons hem i Phoenix, Arizona. 8-årige Chester sitter vid middagsbordet och petar i maten. Pappa Lee, som i sin roll som poliskommissarie ofta tvingas jobba över, är för en gångs skull hemma. Men Chester kan ändå inte vara glad. Han mår illa, trots att mamma Susan har lagat hans favoriträtt. Medan hans 3 äldre syskon glufsar i sig middagen kan Chester bara tänka på det som hände för några dagar sedan. På den där killen som är lite äldre än honom. Som tog på honom. Som gjorde saker med honom fast han inte ville.
Chester blev då själv utsatt för övergrepp och det pågår i många år. Det är ett äldre barn.
Med tiden blir övergreppen grövre. Trots det vågar Chester inte berätta om dem för någon. Inte ens för sin pappa, som inom polisen jobbar med att utreda just övergrepp mot barn.
Han tror att folk ska tro att han ljuger och att folk ska tycka att han är bög.
Chester börjar istället skriva poesi, spela piano och lyssna på musik. Band som Nirvana, Depeche Mode och Stone Temple Pilots blir både en flykt och ger tröst.
Det är ett sorts sätt att hitta en identitet, bli en del av en gemenskap.
När föräldrarna skiljer sig skakas hans tillvaro om ytterligare. Pappa Lee får vårdnaden om sin 11-årige son. Och skilsmässan tar hårt på Chester.
Han anklagade sin mamma för att ha övergett honom. Han var mobbad i skolan för att han var smal och gänglig.
There was a lot of things that happened to me when that first person offered me, you know, an escape from reality. I kind of took it and I ran with it.
I en intervju med CNN år 2009 berättar Chester Bennington, klädd i svart skjorta och med stora töjningar i öronen, om sin uppväxt.
I started using drugs when I was 11.
Och det var liksom tunga droger. Det var amfetamin, kokain, opiater, LSD, mycket alkohol. I put down more wisdom in my views.
about to sing soprano when I know the way you feel. And baby bubble, we gon' keep it.
Sommaren 1996. Från sovrummet hörs ivriga röster och hög musik. 19-årige Mike och high school-kompisen Brad Delson har startat bandet Zero och trängt in sig i den hemmabyggda studion i familjen Shinodas hus.
We're making rap songs, we're making rock songs, we're making joke songs.
I dokumentären From Zero to Hero berättar en leende Mike om de många timmarna i tonårsrummet.
To be honest, some of them were us imitating Snoop Dogg. So if you can imagine what that sounded like, it was pretty funny.
Det kommer inte dröja lång tid innan musiken blir mer än ploj. Ytterligare 4 killar går med i bandet. Och Zero låter inte som något annat.
Blandningen av rap och metal, det är någonting som inte riktigt fanns. Det är inte en sångare som rappar lite ibland, något liksom strössel på musiken, utan du har Mike som rappar och sen bryts det av med ett metalriff eller en rockrefräng och då är det en annan kille som sjunger. Det är inte liksom rock med lite hiphop-element som jag hade förekommit tidigare, utan det är verkligen både och samtidigt.
Multiinstrumentalisten Mike utmärker sig tidigt. Han skriver både texterna och merparten av Zeros musik. Bandet börjar arbeta på en demo och vägen framåt känns självklar.
De har redan där hittat det originella soundet, men det är en pusselbit som saknas.
Rushing, pounding for the first kill. The music box begins to play.
Chester hukar sig över micken på den sparsamt upplysta scenen på The Mason Jar i Phoenix. Han har hunnit fylla 20 år och är frontperson i grungebandet Grey Days. Den filmade konserten återges på YouTube-kontot NFY DVD.
Han hänger på mixstativet. Även om han inte har ett stativ så ser det ut som att han hänger i luften nästan med båda händerna på mikrofonen. Han beter sig tryggt på scen, men han ser ändå ut lite som att han plågas när han står där. Och det kan ju vara hur han lever sig in i texterna och musiken.
Chesters svarta t-shirt ligger svettig mot ryggen. Och det axellånga bruna håret omsluter hans ansikte när han skriker ut texten han skrivit.
Han ämtar mycket från sitt eget liv. Tidigt så sjunger han om att inte kunna lita på folk. Han sjunger om döden ganska mycket. Det är inte inlindat, det är ganska öppet. En låt med Grey Days så sjunger han I don't want to think anymore. Och det är något som han återkommande pratar om. Att han känner sig fångad i sin känslovärld på något sätt. Och att han önskar att han slapp känna känslor.
Trots att det gått flera år sedan de sexuella övergreppen upphörde så är Chester fortfarande beroende av alkohol och droger för att hålla minnena ifrån sig. Även om han har en flickvän och en liten son känner han ofta att han inte har något att leva för. När spelningen är över och alla går hem till sitt är Chester ensam med sitt mörker.
Chester ska ha sagt att LSD till exempel, det var en av få gånger som han kunde känna sig fri på något sätt. För att då släppte alla känslorna och tankarna. Och musik kan nog ha varit ett liknande sätt att komma ur allting som trycker. Men också ett sätt att kanalisera.
Mike öppnar dörren till replokalen och kastar ett öga på kön utanför. Han tar av sig kepsen och kliar sig förstrött i det rufsiga svarta håret. Han känner sig nedslagen. Året är 1998 och medan Chester trollbundit sin publik med Grey Days har Zero stött på den ena motgången efter den andra. De har visserligen släppt sin första demo, men trots att de pepprar skivbolagen med kassetter är det ingen som nappar.
De stora bolagen var ju väldigt inriktade på vad man kunde sälja. Och kommer det då ett band som inte låter som någonting annat, då är ju den spontana tanken kanske inte att det här är pionjärer och det här är en lyckträff, utan skivbolagen tänker att nej, det här kan vi inte sälja för att det finns ingen marknad för det här. Eller så försöker man få dem att ändra sitt sound på något sätt.
Som om det inte var nog har både basisten och sångaren hoppat av. Därför står de nu här och letar efter någon som kan fronta bandet tillsammans med Mike. Ingen de har träffat hittills håller måttet, men än finns det hopp. Via en kontakt i skivbolagsvärlden har de fått höra om en kille som heter Chester. Enligt tipset är han en jävel på sång och dessutom villig att sluta i sitt nuvarande band eftersom de inte lyckas slå utanför delstaten.
We had sent him a cassette. On one side it was our songs with vocals, and then the other side it was instrumental. So we asked him to like listen to the songs and then sing to them.
I en intervju med MTV berättar Mike, Chester och Rob om bandets första kontakt med Chester.
My brain was just flooded with all these really great melodies coming out of nowhere, and I knew that something special was happening. My birthday was the following day. I had plans to have this huge party, and so I had this choice to make. Do I want to have this legendary party for my 23rd birthday, or do I want to go find the time to record?
När 23-årige Chester kliver in genom dörren till Zeros replokal är hans förut så långa hår snaggat. Läsglasögonen glider gång på gång ner över nästippen.
Chester came in and sang a few songs, and after he was done, he opened the door and the guy that was standing there walked into our rehearsal room and said, if you guys don't pick this guy, you're crazy, and I'm not even going to spend my time auditioning here because this guy is way better than me.
Mike och Chester finner varandra direkt, och Mike inser att han äntligen har hittat sin parhäst. Mörkret lägger sig över LA när sex killar i stora jackor, baggy jeans och gympadojor släntar in på den lokala pizzerian. Den skäggige gitarristen Brad Delsons mörka hår står som en sky runt huvudet. Rödlätte Dave Farrell, basist i bandet, rättar till kepsen och pratar högt med DJ:n Joseph Hahn och den kortklippte trummisen Rob Borden. Strax bakom dem kommer sångarna Mike och Chester. Stämningen runt det flottiga bordet är förväntansfull. Nu ska de snacka om bandets framtid. Chester pratar på, gestikulerar ivrigt och petar upp glasögonen på näsan. Mike ler roat när han ser Chester hålla låda.
Rolig, öppen, framåt, flamsig.
Det här är Mikael Olsson. Han har varit ett fan sedan han var barn och har också träffat killarna i bandet.
Alltså Mike, han var ju själva motorn i bandet. Glad, talangfull, multi-instrumentalist. De kommer ju från två helt olika uppväxter. Men ändå för att sluta som bästa vänner. Det tyckte jag otroligt fint. De jobbade ju tätt intill varandra. Vänskapen växte fram så.
Mike och Chesters mål för bandet, som också byter namn till Hybrid Theory, är detsamma. Och de är beredda att satsa allt.
Alla medlemmar i Linkin Park är väldigt viktiga för soundet. Men utifrån framstår det som att Chester och Mike är de absolut mest drivande krafterna.
Jesper, ro bild igen.
De har störst visioner. De är mest avgörande för soundet och låtskrivandet.
Chester blir den sista pusselbiten som bandet har letat efter.
Han har ett unikt sätt när han sjunger att gå in i affekt eller liksom uttrycka crescendon. Vissa kallar det för soft screaming. Alltså det är inte gnäll, det är inte kvidande, men det är inte heller liksom rent raseri. Chester hade då både rösten, men även textförfattandet och scenpersonerna som var den sista skjutsen de behövde.
Hybrid Theory har nu allt de behöver. Men mixen av metal och hiphop gör bandet svårplacerat.
It was really hard for I think a lot of labels to understand how to even market us, because in one second you're hearing a song which is pretty heavy. The next thing you hear is like that's really kind of poppy, and almost like if you heard them separately you probably wouldn't even think they were the same band.
Chester och Mike lutar sig tillbaka i en svart skinnsoffa och minns hur frustrerade de var i en intervju med Guitar Center.
We had to really fight, and I think that anger and frustration, that was our story.
Bandet släpper en EP och reser kors och tvärs över USA i en husvagn. De spelar på små klubbar, arbetar hårt med sitt debutalbum och de byter namn ännu en gång till Linkin Park.
Music should be your life, period.
I Lockout Documentary berättar Chester att han är övertygad om att de gör rätt.
You need to live it, you need to eat it, sleep it, wake up, and the only way you're ever even going to have a chance to make it in this business is if you are willing to sacrifice everything to achieve your goal.
Det är slitigt, men snart kommer genombrottet som de har väntat på. Det är sen eftermiddag år 2000 och 10-åriga Mikael Olsson har precis kommit hem från skolan. I vanlig ordning går Mikael direkt in i familjens minimala förrådsrum och bänkar sig framför den gemensamma stationära datorn.
Jag gick in på datorn bara för att spela pinball med.
När Mikael loggar in dyker en ny mapp upp på skrivbordet.
Där fanns två låtar. Det var In the End med Linkin Park och Whiskey in the Jar med Metallica.
Mikael drar igång In the End på högsta volym. Och det han hör ska förändra hans liv. It starts with one thing, I don't know why, it doesn't even matter.
matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time.
Att det går så snabbt liksom. Inget som jag har hört förut. Det här vill jag ha mer av. Samtidigt var jag så pass ung och engelskan var ganska begränsad. Så jag förstod inte riktigt vad jag lyssnade på till 100%.
Det enda Mikael vet är att han vill ha mer. Från och med nu är det bara Linkin Park som gäller.
Jag pratade mycket om det och liksom spelade musiken. Man hade ju sån här freestyle som jag gick runt med. Minns att jag hade en kompis som han sa bara, men det är bara en fluga, du kommer sluta lyssna på dem snart.
Kompisen kunde inte ha mer fel. Linkin Park blir soundtracket till Mikaels liv.
Det är ju liksom stöttepelare ur och skur. När man är glad, ledsen, vill få energi, vill dämpa sig lite. Det skulle jag säga är Linkin Park för mig.
Det är inte bara Mikael som golvas av Linkin Parks första singlar. Debutalbumet Hybrid Theory blir en enorm succé och bandet lyfts till skyarna.
Man lyckas pricka in helt rätt i tiden, man lyckas fylla ett tomrum. Man ger folk någonting som de inte visste att de saknade. Och sen är det också mycket estetiken, alltså allt från omslaget till musikvideor. Och Mike var ju grafisk designer och tänkte nog mycket på det här. Det är ju en del anime-estetik och lite tv-spels-estetik och det låg nog också precis rätt i tid.
I och med genombrottet blir Linkin Park medskapare av en ny genre.
Nu metal är väl lite metals motsvarighet till grunge som är någon slags motvikt mot allt det här teatraliska och glammiga på 80-talet. Man ska inte sjunga om Alexander den Store eller Satan utan det ska vara jordnära. Och samtidigt finns det plats för väldigt mycket experiment. Och det kan ju vara liksom allt från att ta in en DJ till att ha funkbas och stämma gitarrerna på ett annat sätt. Och så de här hiphop-elementen som är ganska genomgående i alla stora nu metalband.
Nu metalbanden lyckas förena djupa låttexter med medryckande snabba melodier.
Nu metalband, de sjunger om hjärta och smärta, politik, riktiga saker och de ser ut som att de kommer rakt in från gatan och då blir det mer äkta.
Linkin Park är definitionen av en framgångssaga. Alla vill hylla dem, alla vill se dem, alla vill höra dem. Men det dröjer inte länge innan det står klart att framgången har ett pris.
When I met Chester, I didn't know his stories. As I got to know him, I would find myself oftentimes saying, I've never heard such a crazy upbringing.
Mike Shinoda knäpper händerna runt knät när han intervjuas i The Howard Stern Show 2023.
Running wild in the streets and doing hard drugs on the roof of his high school, barely staying out of jail. So different. And that's what made our dynamic what it was.
Att Chester är ett musikaliskt geni råder inga tvivel om. Men depressionerna och missbruket gör honom svår att samarbeta med.
He'd just go missing and come back obliterated, like you couldn't even talk to him. He's just so wasted. There was an element of Chester that was very fun sometimes when he was that way, and then usually the next day it'd be like so dark. He's angry at everybody, yelling at everybody, and you're kind of just like, let's get through the day.
Chesters demon, som man kallar sin mörka passagerare, ger bränsle åt Linkin Parks musik, men hotar samtidigt att spränga bandet inifrån.
Det sägs ju vara en bra taktik för att bearbeta depressioner, att prata om dem och att kanalisera det genom musik. Men sen kanske det kan slå tillbaka. Om man för en gång skulle må bra så måste man ändå få sig någonting dåligt för att upprätthålla det som är signifikativt för bandet. Så att även om det är terapeutiskt så kan det bli påfrestande kanske att fortsätta gräva fram jobbiga grejer och sjunga texterna om och om igen live.
Jag skulle säga att det inte är DNA i musiken, men en del av det. Samtidigt, utan Chester så tror inte jag att Linkin Park kan bli så stora som man blev.
Enligt fanet Mikael Olsson pratas det inte mycket om Chesters psykiska ohälsa inom fan-communityt på den här tiden.
Vi fokuserade mer på musiken och alla videos som han släppte. För vi visste ju inte hur det var. Psykisk ohälsa var ingenting. Det var ju liksom ingenting på tapeten då. Så det var ju väldigt catchy i många av texterna och låtarna. Så det var inte alltid man bara tänkte på innehållet. Det gjorde inte jag i början i alla fall. Men sen, vissa texter var ganska tunga.
What did we do today, Chester?
Today, kids, we rewrote a song, the end of a song, for the 97th time.
Det dämpade ljuset förstärker den sömniga känslan i Linkin Parks studio. Det är sen kväll år 2002 och bandet är mitt uppe i inspelningen av sitt nästa album. Basisten Dave Farrell, som har återvänt till Linkin Park, Rob Borden, Joseph Hahn och Brad Delson har för länge sedan gått hem. Men Mike och Chester är kvar. Förväntningarna efter succédebuten är skyhöga och killarna är pressade. Studiosessionen filmas av Mike och återges på YouTube-kontot UnkSoldier 2000.
Describe that to people at home watching.
That is a mission statement / product.
De många timmarna i studion ger till slut resultat. Våren 2003 släpps bandets andra skiva. Och det ska visa sig att de lyckats med det omöjliga. Meteora blir en lika stor succé som debutalbumet.
Att släppa två album så tätt in på varandra som säljer så bra och tas emot så bra. Det är inte många band som lyckas följa upp en succé med en annan succé.
Samtidigt som de toppar listorna ger sig Linkin Park ut på ännu en världsturné. Och skivan blir ett av de bäst säljande albumen under hela 00-talet.
De var ju kanske världens största band.
Och så kommer det att fortsätta några år till. Chester vinglar till framför badrumsspegeln. Han är full igen och allt känns skit. Bakom honom skymtar en gestalt. Hans mörka passagerare som han sett allt för mycket av den senaste tiden. Han suckar djupt. I mitten av 00-talet befinner sig Chester på toppen av sin karriär. Och han har en fru som han älskar och tre barn. Ändå är han inte lycklig. Ändå vill han ibland inte leva.
Other than, you know, love from your friends and family, I think that you know, music is probably the reason why I still am here, because that is how I get out a lot of the stuff that's going on inside of me.
En svartklädd Chester berättar i CNN.
That's how I kind of work through a lot of things. I reflect on my life. I reflect on how I feel.
Det är inte riktigt klart hur mycket bandet kände till Chesters depression och hur de faktiskt upplevdes för honom. Men det som kanske framförallt är tydligt för Linkin Park, det är ju hans drogmissbruk och alkoholmissbruk. Det lyckas de styra av ganska bra när de är på turné. Börjar de ha två turnébussar, en där de kan sitta och skriva musik och sen en buss där de bor och sover. Och då är det policy att det är ingen droger och ingen alkohol på bussen, just för att de ska orka och kunna vara professionella.
Under de här åren tycks det inte finnas någon gräns för Linkin Parks framgångar. Förutom att släppa plattor, göra intervjuer och turnera gör bandet också flera uppmärksammade samarbeten. Och det är i februari 2006 som Linkin Park kliver ut på Grammys scen, flankerad av en av världens mest framgångsrika rappare. För samarbetet med låten Numb Encore vinner Linkin Park och Jay-Z en Grammy i kategorin Best Rap Song Collaboration. När killarna tar emot sitt pris är det ingenting som skvallrar om den tryckta stämningen som råder i bandet. Efter 7 år tillsammans känner de andra att de inte längre orkar med Chesters toppar och dalar. Året är 2006 och Mike och de andra i Linkin Park har fått nog. Chesters drickande har spårat ur. Han pendlar mellan euforiska toppar och bottenlösa dalar. Och dessutom har det varit turbulent på hemmaplan. Han har gått igenom ytterligare en skilsmässa, gift om sig på nytt och fått barn igen. Nu sitter de här. Och Chester får för första gången höra från var och en av sina bandkompisar hur hans beteende påverkar dem. Fanet Mikael Olsson igen.
Jag tror inte man blev trött på han, men jag tror liksom, det är allvar. Ska vi fortsätta med musiken, då får du skärpa dig.
Chester måste välja. Alkoholen eller bandet. Han inser allvaret och lägger in sig själv på rehab.
De stöttade honom bra. Men det hjälper inte bara själv och gnälla på någon som har det tufft. Det kan ju bli motsatt effekt.
Efter 15 års missbruk lyckas Chester mot alla odds bli nykter. Och det är inte bara Chester som förändras. Linkin Parks nya skiva markerar en musikalisk nystart. My insides all turn to ash so slow. Ember ways I collapse so cold.
Minutes to Midnight är mycket mindre metal. Sång och texter är mer i fokus. Det är mindre experiment, mindre samplingar av japansk flöjt och så här. Och det låter lite U2 ibland. Det var ju inte vad fansen förväntade sig kanske.
Kritiken har oftast kommit från kanske folk som gillar hårdare rock. Men jag tror själva fanbasen har alltid liksom stöttat.
Även om vissa av fansen sviker förblir många fortsatt lojala. Mikael är en av dem.
Skulle man spunnit vidare i samma spår och släppt samma musik som man släppt innan? Hur många hade stannat kvar då? Hur hade recensionerna blivit? Det finns till exempel låten Given Up när Chester skriker i 17 sekunder i sträck. och det fanns ju även hårda låtar på tredje albumet. Man valde ju alltid att experimentera med sitt sound.
När nästa album kommer gör bandet ännu en tvärgir. Året är 2011 och Linkin Park är på turné i Asien. Killarna sitter vid ett långbord och signerar merch och ex av sin senaste skiva, A Thousand Suns. Ett experimentellt konceptalbum om kärnvapen.
Det känns väldigt otippat att ett band som främst har hållit sig till att sjunga om känslor och hjärta och nihilism och så här, att de inte bara börjar ta in politiskt utan att de bygger ett helt koncept kring någonting som är mycket större än de själva.
I samma veva som Linkin Park rör sig bort från nu metal tycks luften ha gått ur den några år tidigare så banbrytande genren.
Lite grann så hade genren spelat ut sin roll, just det här rebelliska, experimenterande, upproriska. Men sen kan det också vara så helt enkelt att traditionell metal gör comeback. Iron Maiden återförenas med Bruce Dickinson, Judas Priest återförenas med Rob Halford. De här banden börjar turnera och sälja ut arenor igen. Den generationen som växte upp med Linkin Park har kanske gått vidare.
Skivan A Thousand Suns blir ett tydligt led i Linkin Parks pågående metamorfos. Och de rör sig allt längre bort från succéskivorna Hybrid Theory och Meteora. Vilket också delar fansen ännu mer.
De plockar ju bort del efter del med det som var hela Linkin Park. Mike Shinoda får mindre och mindre utrymme för att rappa. Chester börjar sjunga på ett annat sätt. De tar bort metalriffen. De byter ut samplingarna. Det är inte längre beats utan det börjar bli mer elektroniskt.
Linkin Park slits mellan sina egna musikaliska visioner och fansens önskningar och verkar ha svårt att avgöra åt vilket håll de vill gå.
Sen släppte man ju The Hunting Party 2014 och då gick man ju tillbaka till sina rötter. Det är ju ren rock hela albumet. Det finns inte en lugn låt. Inferno skrik från Chester. En del tyckte, vad håller de på med? Varför gör de det här? För det är ju liksom... Men jag gillade det. Jag tyckte albumet var bra.
I samma veva börjar Chester må sämre igen.
De har släppt flera stycken extremt framgångsrika skivor. De har turnerat oerhört mycket. Det är något år där de gör över 300 spelningar på ett år. Sen måste de hantera medieuppmärksamheten och framgången. De har inte tid att stanna upp och kolla läget inom bandet, kolla läget med Chester. Och då dalar ju också både bandets och genrens popularitet. Karriären börjar dippa. Kan man inte längre rida på eufori och uppmärksamhet.
Vintern 2016 får Chester ett återfall och i samband med det försöker han ta sitt liv, men ångrar sig i sista stund.
No getting through to you. Lights are on, but nobody's home. You say I can't understand, but you're not giving me a chance. When you leave me, where do you go? All the walls that you keep building. This time that I spent chasing all the ways that I keep losing you.
Okay, everybody, welcome back. Jonathan Clark here in the studio on Q1043's Out of the Box. We are very honored to have a very special guest with us. His name is Chester Bennington, and he's from Linkin Park. How are you, man?
I'm fantastic. Thanks for having me.
I like the outfit. It's got a black thing going on, a matching hat. It's very nice.
Yeah, you know, I'm trying to, you know,
doing the New York thing
for you. Trying to look my best for you.
I slutet av februari 2017 gästar Chester radioprogrammet Q1043 i New York för att berätta om Linkin Parks nya skiva.
Is there anything wrong with making the perfect pop song? I don't think so, right? I mean,
what's wrong with that?
Yeah, exactly.
No, absolutely not. It's funny because, like, with us, like, it doesn't seem to matter what kind of song we write. We get the same polarized response from our fan base every single time. It's the nature of the beast to have people that love stuff and people who don't love it, and that's okay. Like, it doesn't matter. What matters is whether or not we love it.
One More Light låter inte som någon annan Linkin Park-skiva. Det låter knappt som Linkin Park alls.
Skivan får blandad kritik av recensenter. Fansen sviker. Och Linkin Park anklagas för att vara sellouts.
De har börjat samarbeta med popstjärnor, vilket kanske sticker i ögonen på många. Väldigt lite gitarrer, lite distade gitarrer, väldigt lite rap om det ens är någon. Chester sjunger hur bra som helst, men han låter ju inte alls som han gjorde 17 år tidigare.
Man släppte låten Heavy, och där är det också, det är en ganska tung text, men den var inte mottagen väl av fans, inte av mig heller.
Fanet Mikael Olsson igen.
Jag blev förvånad. Jag kommer ihåg att jag hörde den på Bandit Rock, och då undrade jag varför spelas den här på Bandit Rock för. Den var nog bara den gången och aldrig mer. Det är ju en ren poplåt.
Det är plågsamt uppenbart för bandet att albumet inte landar väl hos fansen.
De var ju märkbart påverkade av kritiken.
På nätet ser Mikael hur framförallt Chester tar åt sig.
Det var första gången jag sett han var i argument med fans på bland annat Twitter. Det var inget så allvarligt, men första gången jag ser han reagera på att folk är negativa.
Solen strålar över Norrköping. Musiken dunkar inne på Bråvallas festivalområde. Och i ett avskilt rum backstage är stämningen nervös.
Jag hade fått i mig några enheter. Dämpa nervositeten, och så blir engelskan alltid lite bättre, tror man.
Det är den 29 juni 2017. Och Mikael och ett gäng andra Linkin Park-fans väntar förväntansfullt på sina idoler för ett meet and greet.
Jag kommer ihåg, man hörde en massa surr i bakgrunden. Man försökte liksom kolla bakom dörren. Och när vi stod där nervöst och väntade, så hör man bland annat Chester gapa och skrika för att han värmer upp troligtvis rösten då. Sen studsar de in allihopa, och vi nästan frös ju allihopa till is.
Mikael blir glad över att se att Chester verkar må bra.
Chester kommer in med hejdundrande energi. Han ställer sig i dörröppningen och så liksom lyfter armen och hejar på alla. Och liksom lyser upp med det största smilet du kan tänka dig. Han var i sin prime.
När mötet är över rusar Mikael ut till Bråvallas stora scen. När Linkin Park som headliner festivalen driver av sin första låt har han lyckats ta sig nästan hela vägen fram till scenen. Konserten filmas och läggs upp på YouTube-kontot Lexus.
Då är det ren kärlek.
I publiken står också musikskribenten Jesper Robild och har en helt annan känsla i kroppen.
Det är som att de knappt är närvarande. Alltså, gitarristerna går av scenen flera gånger, och de spelar mycket från sin senaste skiva som är mycket pop, mycket EDM.
När ungefär halva konserten har gått börjar Jesper fundera på om man ska dra. Men då händer något.
går Chester ner på knä och så kommer bara alla hits på en gång. Då kommer Numb och Faint och In the End, och då är det ju total eufori, extas. Det är sjuk nostalgi.
Entusiasmen från publiken verkar smitta av sig på killarna i Linkin Park. Chester blir som förbytt.
Han tog av sig på överkroppen, gick fram till publiken, låg ner på golvet, stod och hängde över mixativet sådär. Det måste ju kännas lite tufft för alla band att det är först när man spelar sina gamla hits som publiken tänder till. Men det smittar ju av sig på bandet. Man ser att det är då de tänder till.
Det var all sång, mycket energi. Sen när han går ner i publikhavet och omfamnar så många han kan. Alltså det är så mycket rysningar.
Chester ser ut att vara i toppform, men bakom fasaden är det totalt mörker.
I have a hard time with life sometimes. I find myself like stuck in like the same thing that keeps repeating over and over again, and I'm just like, how am I in this?
Chester, klädd i en rödrutig skjorta, ser trött ut när han samma år intervjuas i Kiss FM.
This place right here, the skull between my ears, that is a bad neighborhood. This is a bad place for me to be by myself. There's another Chester in there that wants to take me down. And so if I'm out of myself, I'm great. If I'm inside all the time, I'm a mess.
Det är tidig morgon den 20 juli 2017. Familjen Benningtons stora ljusa tvåplansvilla i LA badar i solljus och gräsmattan lyser grön när höga, skarpa skrik skär genom tystnaden. Det som just har hänt ska komma att toppa första sidor och skaka om musikvärlden i dess grundvalar. Den 41-årige sexbarnspappan Chester Bennington har tagit sitt liv.
Jag var i chock. Hela hans värld vändes upp och ner. Det kändes som att man har förlorat en broder eller en nära vän.
Fanet Mikael Olsson.
Varför? Det har man tänkt många gånger. Psykisk ohälsa går ju inte efter rikedom, vänner eller hur framgångsrik man är.
Should have stayed. Were the signs I ignored. Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do.
Mike Shinoda, klädd i jeansjacka och keps, sluter ögonen bakom synten. Det är den 27 oktober 2017 och den stora utomhusarenan Hollywood Bowl är utsåld. Linkin Park har anordnat en konsertkväll i Chesters ära och bjudit in artister som kände honom, som Alanis Morissette, Olly Sykes och Daron Malakian. Mitt på scenen i strålkastarljuset står ett ensamt mikrofonstativ. Chesters mikrofon. När Linkin Park spelar sjunger publiken hans verser.
Mike till konserten har han skrivit en låt som inte släppt än. Han ställde sig frågan om det var något han själv kunde ha gjort.
The song is called Looking for an Answer. There's an emptiness tonight. A hole that wasn't there before. And I keep reaching for the light, but I can't find it anymore.
Han sjunger att det är en tomhet här i natt. Ett tomrum som inte fanns här förut. Och att han försöker hitta ljuset, men kan inte hitta det längre. Jag förstår inte hur bandmedlemmarna klarade av det så kort inpå, utan att bryta ihop själva.
Was there something I could say or something I should not have done? Was I lost?
Chesters död markerar slutet för Linkin Park. De kommer aldrig att turnera eller göra ny musik tillsammans igen.
Chester and you were the heart of Linkin Park. You rapping and Chester singing, it was a really just a unique sound.
Det är den 14 februari 2023. 6 år har gått sedan Chester tog sitt liv när Mike intervjuas i The Howard Stern Show.
To lose that connection with somebody has to blow your fucking mind. I can't even imagine the pain you were in. I would be angry with him.
Yeah, there's points when I felt that way. I'm sure for other people it was the same. Even fans. And that's natural. That's normal. That's like one of the stages of grief.
Did you doubt at any time that like, oh, no, Chester's gone. Maybe I don't want to do music anymore.
Yeah, 100%. It's like, for me, it just felt like too much to get back on it and also be seen through the lens of what had happened. It was like being a member of a club that I didn't want to join.
Även om Mike tvivlade på att han någonsin skulle kunna göra musik igen, så visade det sig att musiken trots allt var vägen ut ur sorgen. Soloplattan Post Traumatic från 2018 handlar om förlusten av hans vän. Musikskribenten Jesper Robild.
Hela albumet är en enda stor bearbetning av sorgeprocessen. Det var nog det viktigaste, största och kanske enda sättet för Mike att verkligen kunna bearbeta att han hade förlorat sin vän och bandkamrat.
Chesters död satte punkt för Linkin Park. Men deras musik lever kvar och fortsätter att nå nya fans och inspirera.
De har gjort ett avtryck i musikhistorien som är helt enormt. Så sagan om Linkin Park slutar ju egentligen bara i form av att det inte längre finns något turnerande band och det släpps inga nya skivor. Men de är det största nu metalbandet utan tvekan, lika stora som alla andra tillsammans. Så det säger ju någonting om att de inte kommer försvinna i första taget.
Här skulle historien om Linkin Park kunna ta slut. Men i september 2024 överraskar de alla. En mystisk timer postas i bandets sociala medier. Och rykten om en eventuell återförening som florerat under sommaren fullkomligt exploderar.
Min första reaktion var att något större är på gång. Man förstod ju också att det var mer än klassiskt trolleri, Mike Shinoda-anda.
fanet Mikael Olsson.
När Linkin Park sedan själva la upp att den 5 september händer någonting. Redan då började jag planera in den nattens jobb för att kunna följa vad som nu skulle ske.
It's good to see you again.
Den 5 september 2024 står killarna där i strålkastarljuset på scen i LA, flankerade av sina senaste två tillskott, trummisen Colin Britton och sångaren Emily Armstrong.
När Emily äntrar scenen, då får jag rysningar genom hela kroppen. Äntligen är Linkin Park tillbaka. Äntligen är musiken här, som jag har saknat i 7 år.
Man hör genast att DNA från Linkin Park är kvar i nya singeln. Och hela showen är fantastiskt bra.
Låten The Emptiness Machine klättrar på topplistorna och förväntningarna på Linkin Parks kommande album och världsturné är stora.
Med Chesters död så släcktes ett ljus i mig, men med Emily så har glöden tänts igen. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you wait.
Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Linkin Park med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av mig våren 2024 med en uppdatering på hösten samma år. Producent var Johanna Korbutiek. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i programmet så finns det på vår hemsida.
Produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.